Jag vill lite börja med mitt vittnesbörd och sedan jag ska lite undervisa. Och sedan leder jag till förbön. Så i slutet alltid, det blir någon tid för förbön för dig. Så känn dig fri. Låt Herren välsigna dig oavsett vilket behov du har. Så det är lite kämpigt att dela någonting som hände många år sedan, nästan man glömt, men jag vill göra detta för att verkligen prisa Herren och ära hans namn. Så jag kom till Jesus 1997 i december. Det var en fredagsnatt, bönanatt. Jag kunde inte vänta till söndags gudstjänst för att mitt hjärta, och jag kände mig genom mig att jag vill vara där, för att redan 19 år gammal jag kände mig väldigt trött, oavsett att man är ung i kroppen och så, men min hälen var trött och gammalt. När jag kom dit, ett ord som kollapsade mitt hjärta, det var från Matteus evangeliet 11:28-30. Jag ska läsa igenom. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. När jag hörde att Herren, Gud som skapade allting, har ett milt och ödmjukt hjärta, det kollapsade mig, det smälte mig. Min hjärta var tufft och det var jättetufft barndom jag hade. Så jag ska berätta snart. Så när jag kom, jag var lite som hela min väg, 19 år. Jag kände mig, jag hade börda, så jag lämnade allt. Och det var en syster som kom till mig. Kanske jag kunde inte släppa henne tack vare henne. Så jag, för att jag grät och grät och grät. Och vi stod här kanske 30 minuter bara. Från den tiden jag hade börjat resa med Herren och Herren helade mitt hjärta. Första 3 åren jag kunde inte be normalt för att det bara tårarna som kom. Så Herren helade mitt hjärta och min allt sår som jag fick i barndom och allt trauma. Så jag tackar Herren att detta jag kan vittna och säga idag. Jag föddes i Sovjettiden, den kommunistiska socialistiska regeringen. Och den tiden, jag vill tala ett ord som delar ett ord, Psalteren 14:1-2. Dårarna tänker, det finns ingen Gud. De handlar fördärvligt och handligt. Ingen gör det goda. Herren blickar ner från himlen. Han ser på människosläktet. Finns det någon som är klok? Någon som söker sig till Gud? Kommunism är en radikal högre form av socialismen. Så den kommunistiska läran lovade ett säkra, underbart framtid för mänskligheten. Det var 15 länder som vi hade i Sovjetunionen. Så det var en solidaritet mellan länderna. Det var målet att uppnå vetenskapliga och tekniska framsteg och en centraliserad organisation av ekonomin. Så det, om ni förstår, allt ska vara styrs av regeringen. Så ingen idé om en helt firma eller OB. Allt ska måste styras och ingen idé om den inte godkänns av partin. Så det går inte. Allt är förbjudet. Vi är som barn, vi fattade inte i vilken tid vi bodde, det var okej. Om någon förstår inte vad jag pratar om, du kan slå upp och titta på Google och titta på Nordkorea. Det var lite liknande som idag finns det. Det var också, jag kommer ihåg, det var 3 kanaler bara. Så allt samma, pratade om samma propaganda hela tiden. Och den här, jag vill ändå tänkte gå igenom det här lite. den ledande ideologin och utövaren av denna riktning var Vladimir Ilyich Lenin, vars doktrin allmänt kallas marxism-leninism. Och jag kommer ihåg i skolan, vi hade samma skoluniform. Så jag kommer ihåg som en 7-åring barn, jag stod så här och vi tittade på en bild där Lenin, det står plugga, plugga, plugga. Vi hade tårarna nästan i våra ögon. Så jag kommer ihåg, vi tänkte, den här är vår ledare, den vi måste tro på. Alltså det var så hjärntvätt, verkligen. Och sedan man blir mer och mer i medelstadiet, högstadiet, man blir mer och mer aktiv i olika såna aktiviteter. Det var massa aktiviteter, vi måste göra den och den. Lördag, jag kommer ihåg, det var en städning, det var ingen villa för oss. Subotnik heter det. Så vi hade antingen kort tid, och läxorna var korta och sedan vi städade. Eller vi kommer, om det är stor städning, så vi städar utanför skolan, inne i skolan och så. Det var mycket aktiviteter som på hösten vi måste åka. Hela skolan måste åka till någon jobb som höstjobb. Så vi samlade alla grönsaker och såna. Alltså det var mycket såna grejer, massa grejer. Jag kommer ihåg det. Den tiden jag gillade inte att vi är lika faktiskt som ett barn. För att livet visade mig att vi är absolut inte lika. Jag vill börja att säga också ateismens ande. Den socialistiska ateismens ande förnekar Gud. Och den går mot korset. Och alla värderingar som står bakom. Och idén var att människor ska tro på regeringen. Man får inte tänka, man får inte bestämma. Du måste lita på helt och hållet på regeringen. Ateismen sade också att eftersom det finns inte Gud, då är det man tänker inte. Och man frågar inte, hur mår du? Hur går det till? Sånt. Så inre värld var... Ingen bryr sig om dig. Jag älskar dig. Och sådana ord vi hörde inte. Eller hur går det till? Vi hörde ingenting sånt. Jag ska lite berätta om min familj går förbi. Eftersom detta drabbade särskilt vår familj. Min pappa var en gruvingenjör. Det betyder att man jobbar på en gruva. Ja, så han var för utvinning av marmor och ädla. Andra ädelstenar. Han var kommunist, självklart. Allt måste, om du vill göra någon karriär, du måste vara kommunist. Han var en kollektivchef, en tuff boss, jag kommer ihåg det. Min mamma jobbade som sjuksköterska. Mina föräldrar var lite annorlunda. Så min pappa var mer kollektiv, mer ute. Min mamma var mer individualist och hon var mycket andlig människa. Jag kom ihåg hennes bön att hon bett på morspråk lite om Gud ska välsigna hennes man, hennes familj, barn. Hon var mycket orolig i den tiden, mycket rädsla hon hade. Och sedan hon började leta mycket andliga grejer och tyvärr, även man tror inte på Gud, men det var öppet för alla spåmän och sådana grejer. Så det var öppet för detta på något sätt. Men ja, vad jag vill säga, när jag var 3 år gammal, då partiet skickade min pappa till en plats där måste han jobba och han var projektledare. Och det var en centralt av Kazakstan, det var en stepp, det finns inget träd, ingenting. Så den byn var skapades av de arbetarna som ska jobba i gruvan och det var deras barn, det är vi. Så det var en skola, en förskola, 2 affärer. Så partiet lovade 3 år du jobbar så du får en lägenhet. Och i jättefin stad sydöst av Kazakstan, det är mycket träd och fint, det är lite annan natur och finns fin natur där. Min mamma och mina syskon bodde inte med oss för att de var redan äldre än mig, 9, 14 och 15 år. Så jag var den senaste 4:e barn. Så de, i den byn, det var inte högstadiet som min syster läste hos farbror. De andra redan började sin högskola och så vidare. När tre år pågick, efter tre år, det blev inte som de lovade. De förlängde kontraktet att det blev mer tre år. Och min mamma redan började må inte bra i den tiden innan vi flyttade. Hon hade mycket med psyko. Eftersom jag sagt att hon var lite andlig och det finns ingenting undervisning om Gud eller någonting. Och man mår inte bra, det är strunt samma. Det finns ingen psykologer eller hälsovård eller någonting som man kan söka. Det var ingenting sånt. Så min mamma bara började må värre och värre. Efter tre år, hon ville inte stanna där. Hon flyttade tillbaka till grannland Uzbekistan. De bodde där förut. 15 år, alla mina tre syskon, de föddes där. Och de hade faktiskt jättebra, väl hus och allting och bra jobb och allt. Så hon lämnade mig och pappa och hon tänkte att pappa ska följa med eller någonting. Jag vet inte vad hon tänkte, men hon, eftersom hon mådde inte bra så hon åkte tillbaka där hon jobbade, som fortsatte jobba som sjuksköterska. Så från 6 år till 9-10 år jag bodde bara pappa och jag. Så min pappa var endast vårdnadshavare. Och jag kommer ihåg att det var mycket ensamt och mycket lättsamt också, att stor saknaden för mamma, att alltså det var väldigt stor saknad. Och när jag var 10 år gammal, det var inte fyran där, eftersom det var 5-6 elever och fyran, det var ingen fyra om du vill läsa på ryska. Den tiden ryska språket var det viktigaste om du ville sedan efter skolan gå vidare till högskola eller utbilda sig. Det är ryska som gäller, eftersom allt material, allt utbildningen, det var på ryska. Det översattes inte på kazakiska. Så då tvungen jag var som 10-åring flyttas till farbror som hade 4 barn. Jag gillade de barnen och jag lekte med dem mycket. Eftersom jag var hela tiden ensam, så för mig det var som terapi att leka med andra barn. Men min saknaden blev dubbelt. Nu är det mamma, nu är det pappa, finns inte. Så jag hade väldigt problem med magen. Så jag fick en magbesvär. Jag kom ihåg att när bråkade vi någonting, så jag åt inte med dem mat. Jag väntade tills alla var klart, så jag äter efter. Så jag var sånt envis i sig själv, men då förstörde jag min mage. Så, men de undersökte inte eller gjort någonting, så jag hade alltid stress med magen. Men jag struntade på det. Jag såg att min pappa lovade att vi ska komma igen tillsammans på sommaren. Jag kommer att hämta dig. Och det blev så. Min mamma, stackars, hon kom tillbaka från Uzbekistan. Och i Kazakstan denna året, hon officiellt hade tillstånd att hon hade psykisk ohälsa. Så hon kan inte ta hand om mig. Men vad hon gjorde istället, hon gick till den organisationen varje dag. Hon klagade. Och mina syskon säger det var tack vare mamma som hela tiden tjottade. De förkortade den tiden. För att den 3 året blev mer 3 år. Efter 6 år de sa det mer 3 år. Så de har bara utnyttat min pappas. Alltså, och vår familj bara drabbades. Vi splittrades på alla olika håll. Vad jag vill säga med detta, när vi var 11 år då jag var den där lyckligaste barnet. För att alla blev tillsammans. Det finns inte bättre när pappa och mamma tillsammans. De bråkade och hade problem, men jag struntade på det. Att de är tillsammans, det viktigaste för mig. Jag var redan 10-11 år, jag var jättemogen, redan barn. Alla lekte leksaker och sånt, men jag tänkte om det finns Gud. Och vi är inte lika. Jag pratade med mig själv och hade så mycket analys. Jag tittade på människorna. Jag såg att alla är olika. Alla har sina personligheter. Alla karaktär. Och såna, du vet, såna tankar jag hade min ålder när man måste leka och gå ut. Och min största rädsla var när var jag 11 år innan vi flyttade till den lägenhet. Min pappa fick hjärtattack. Det var min största rädsla som ett barn. Jag tänkte, om min pappa dör, vem skulle ta hand om mig? Och största rädslan också att hamna i barnhem. För att i barnhem det är flera sängar, samma kläder, samma grejer och flera barn i ett rum. Jag var, nej, inte det. Att du har inte något eget, att du har inte något privat, det var hemskt för mig. Jag bet på min sätt, jag sa då Gud, om det finns, hjälp min pappa. Jag gjorde någonting som ingen undervisade mig, någonstans inom mig. Gud ledde mig för sådana, alltså såna böner. Jag bet Gud, hjälp mig min pappa, du som finns bakom härnor. Jag såg det så, du som finns bakom härnor, när jag ser i vårt land jättetydligt man kan se härnorna på natten. Så alltid jag funderade om det finns liv efter den, om det finns någon där borta. Som ett liten barn, jag tänkte på såna tankar. Vad jag vill säga mer, ja. Tack vare Gud att min pappa blev bättre och vi samlades tillsammans och vi blev familj. Som jag sagt, jag var den lyckligaste barnet och pappa och mamma tillsammans. Och min syster kom och flyttade till oss och jobbade som förskolelärare. Hon ersattade min mamma för att mamma ibland kunde inte ta hand om mig som kvinna, som mamma. Så min syster ersattade henne. Hon lärde mig den tiden jag är tonåring nu. Nu är det inte ett litet barn, nu är jag tonåring. Så min syster tog hand om mig. Hon lärde mycket saker som kvinna, som en tjej. Så jag hade hennes kärlek på så sätt. Så vad gör någon någonstans? Det var så hände många år sedan att man glömt allting. Varför jag vill säga detta allt? Efter ett år, då är det 90-talet, Sovjetunionen kollapsade. Då hände, då kommer det perestrojka. Perestrojka heter ombyggnad, omstrukturering i regeringssystemet. De pengarna som våra föräldrar samlade på kontot, det bara, det var ingen värde på dem. Ja, så jag kommer ihåg Wagner och rubel, den där våra pengar hette så rubel. Alla de bara slängdes och brändes. Människornas hopp, puff, det var en stor depression kom över vårt land. Det var så att ja, det öppnades gränser för det goda och för det onda också. Det kom missionärer, olika missionärer, det goda missionärer, dåliga missionärer också. Och kommit också mycket varor som aldrig vi sett någonsin. Det är Snickers, Bounty, du vet, de där sådana choklader. När jag fick köpa dem, jag var så lyckligaste. Inom mig, jag, oavsett hur ser ut, det var jättetråkigt ser ut. Men när jag fick dessa varor och allting som kommit in, jag kände någonting, hopp. Jag fick hopp att det kommer någonting nytt. Och sedan att kunde man välja och köpa jeans och sportskor som kommit från import från Kina. Det första gången vi tog såna kläder, alltså allt var så wow för oss. Som en tonåring nu, jag tänkte det här är ju wow. Alltså man kan välja så. Men samtidigt det var inte wow ute på landet. Mafiosia, kriminella grupper, de bara växte upp. Brott, narkotika, drugs, alkoholismen. Alltså för att många klarade inte att den här kollapsade. Många människor började bara dricka vodka. Och det självklart drabbade många familjer. Och drabbades, alltså barnen skickades till barnhem och så, så. Alltså mycket händer, konsekvenser. Ungdomarna, mycket självmord. Då varje vecka vi hör att någon dog. Antingen på grund av mycket dos av drugs eller dålig alkohol. Det var dålig kvalitet också. De sålde väldigt såna, jag kommer ihåg från Kina eller någonting. De importerade som billig vodka. Så alla drack, tonåringar och ungdomar. Så många dog. Många klarade inte. Korruptionen växte upp. Många av de som är utbildade människor, som min pappa eller mamma, de förlorade sitt jobb för att det blev arbetslöshet. Fabrikerna stängdes. Alla såna platser som från regeringen, de stängdes bara så här på en dag. Det var stor kollaps på landet. Arbetslöshet. Så människor började åka till Kina eller någonstans i närheten, köpa varor och sälja dem. Så här började jobba människor på något sätt. Ja. Mycket omoral växte upp. Pornografin släpptes genom bilder och filmer. Så människor, ungdomar, hade ingen rätt undervisning om intima relationer, om sex. Det var allt var smutsigt. Allt man ser, det smutsade ner. Allt. Så ungdomar hade inte någon undervisning om renhet eller någonting. Allt var så smutsades ner. Och så här, min sista dropp när jag var 18, det var också bråk med min syster och sedan med min pappa. Det var det min syster som gjorde att inre världen kollapsade i mig. Jag tänkte varför jag ska leva. Jag ser lidande av mina syskon. Jag ser lidande av de där vännerna. Jag ser döden. Jag ser bara mörkret. Också plus ekonomin. Det var el. Stängdes el. Vi hade 2-3 timmar bara el. Och sedan... Och sedan på kvällen vi hade stearinljus. Det var inte för mysighetens skull. Som är här vi använder. Men mest för överlevnads skull. Så vi hade massa sånt ljus. Vad jag vill säga mer. Det var 18 år gammal jag då. Jag bråkade med pappa. Och jag tänkte. Nu går jag. Avsluta med mitt liv. Det var endast erbjudande för ungdomar. Klarar du inte. Kämpar kan inte. Självmord. Såna tankar var djupt. Tack vare min systers vanina som bodde, hon är rysk, hon hade sån New Testament med psalteren. Och min syster som är förskolelärare, hon läser böcker som är snabbt. Hon har sån förmåga, hon kan läsa en bok i en dag. Hon läste den New Testamentet kanske i 3 dagar eller något. Och hon säger till mig så här. Det här i sammanfattningsvis... Hon sa det att det finns en man som uppstånd, det var Jesus Kristus, sa det Gulnara till mig, min syster. Hon fattade inte vad hon sa det, men det för mig, det var inte bara kunskap, eller det var, kom direkt till mitt hjärta, kom till mitt hjärna. Och sedan jag talade detta till alla mina vänner, Jesus endast mannen som har uppstånd från här jorden. Och detta jag trodde på något sätt. Och när det hände den händelse, självmordsförsök, jag tog den här boken också. Typ, jag måste förklara till Gud varför jag avslutade den här livet. För att det finns ingen poäng, visa mig en poäng varför jag ska leva här på jorden. Jag vill sluta med det här. För att jag orkade inte bara så. Så hela vägen att hitta den träden, jag så grät hela vägen och desperat. Och så jag blev så trött. Så jag satt mig och någonting jag läste från New Testamentet. Jag kommer inte ihåg vad. Men poängen är att allt mörkret lämnade mig. Allt tankar som jag tänkte bara lämnade mig. Och jag kom ihåg, oj, jag måste träffa min väninna. Hon hade någon olycklig kärlek. Så hon lidde, så jag var hennes själavård. Oj, jag kom inte ihåg den här. Oj, jag tog mitt ansvar. Jag måste gå till henne. Jag glömde vad jag skulle göra. Och sedan, okej, jag ger en chans. Gud, om du finns, det var inte en små liten bön, det var en ultimatum, en krav. Om du finns, Gud, så du hjälper mig. Jag vill fly från den här staden. Jag vill flytta till huvudstad. Jag vill utbilda mig. Hjälp mig. Jag har ingen ekonomi. Min pappa pensionär, mamma sjuk. Och bara öppna mig vägen. Jag sa det så här. Om det finns. Och sedan jag såg att det släpptes många missionärer och så. Men jag fick se många, vad heter de, Jehova vittnen. De hade mycket broschyrer i varje hus de lämnade så. Den mannen som var Jesus där lockade, det lockades jag av den här mannen. Han var inte korsfastad, han var spikad bara så. Men för mig, jag tänkte det finns någonting med den här mannen. Och sedan jag såg mycket bilder, fina färger om paradiset där leonet sitter med får. Och jag tänkte, finns det sånt? Finns det sånt framtid? Som jag sagt, jag är alltid sånt människa som ungdom som jag alltid analyserar. Och så jag tänkte, om det finns sanning i detta, jag kommer dit. Ger mig bara en chans att komma till universitet, att jag, för att komma till budgetens, genom budget, att komma till någon utbildning, det var jätteliten chans. Du måste ha jättehög poäng. Jag kände mig inte jättehög. Men jag läste jättebra på skolan och så. Men Gud gav mig en chans. Och jag kom på universitetet när jag var 19 år. I tekniska universitetet. Så jag är utbildad också civilingenjör. Men jag jobbade inte med detta. Men dessa 5 år, jag vill säga Gud, jobbade med mitt hjärta mycket. För att samma år jag kom till Jesus. Och när jag kom hem till en vinterlov det var. Så först jag kom till min syster för att vi bråkade. Så jag sa, förlåt mig. Och Jesus älskar dig. Och vi grät tillsammans. Och vi kramade och hon blev frälst. Sedan, ja, det var hon som såg Jesus som uppstod. Det kom tillbaka till henne sedan. Sedan min syster blev frälst. Sedan efter 5 år det kommer min äldste syster också. Gud ändrade inte min familj först, han ändrade mig. Han gav mig nytt hjärta, fullt av kärlek och förståelse. Jag bråkade mycket med mamma innan för att hon hade inte kontroll över sin mun. Hon såg mycket negativa grejer som jag fattade inte, som stämmer inte. Men det hände sedan sakerna och det var andliga grejer. Detta jag fattade när jag blev kristen. Och sedan jag började be och prata med henne på annat sätt. Jag visade kärlek och hon kunde inte säga något till mig. Kunde inte bara säga något ord negativt. För att hon såg kärlek i mig. Det var inte min kärlek, det var Jesus kärlek. Sedan jag åkte till Jesgasgan, det var där borta min äldste syster bodde. Hon helt och hållet var inte i vår familj. Hon hade sitt eget liv. Men eftersom jag trodde om du blir frälst, hela din familj blir frälst. Så jag började göra det. Jag vill göra första steget. Jag vill komma för att jag har kärlek. Och jag visste att de hade väldigt tufft, mycket värre än jag. Så jag kom och också visade Gud kärlek och pratade om Jesus och så. I med tiden hon också blev frälst. Så mina 2 systrar blev frälst. Och sedan i studie, som student i vårt rum var 3 tjejer till. Alltså som jag sagt, jag hade ingen förståelse hur jag ska prata om Jesus. För att för oss kazaker, vi är nämligen muslimer. Jag aldrig var i moské och läste Koran för att vi var inte muslimer på så sätt. Alltså du vet, min pappa var kommunist, mamma var lite troende på sin sätt. Och sedan hon var sjuk, sedan jag, alltså för oss att gå till moské namaz, varför? Det behövs inte. Men ändå jag testade, jag hade Ramadan 1 månad. Jag vill säga, det blev inget för mig. Min hjärta ändå blev tomt och ingenting hittat här. Min hunger blev ändå större. Så jag kom, när jag kom, jag tänkte, aha, jag kommer till den Jehova vittnen. Jag tänkte nästan nära att komma dit. Men det var en kille som, eftersom jag såg för alla att Jesus har uppstånd, mina tjejer tänkte att jag är kristen. Och de sa, vi vet en kille som går till kazaker som ber och tror på Jesus. Är det sant? Det är därför jag kunde inte vänta söndagsgudstjänst. Därför jag kom till fredagsnatt. Det var hela nattbön. Första gången jag kommit och ser alla pratar i tungor och alla ber och sjunger. Och så, och jag bara fattade med hela mitt hjärta. Jag är på rätt plats. Jag har ju längtat. Det här är var jag kom hem. Ja, här jag fattade ingenting om treenigheten, om korset. Jag fattade ingenting, men jag fattade att Gud är kärlek. Gud gav sin son till mig och att betala priset för allt. Sedan det kommit jag så här när jag kom tillbaka till rummet. Jag sa det, ni måste komma dit. Alla de kom till kyrkan sedan. Men jag sa det, men vi är ju muslimer, strunt samma, gå dit, sedan du förstår med tiden, Gud hjälper dig, så kommer förståelse. Så alla de på något sätt blev frälsta. Och sedan, och jag kommer ihåg att Herren också jobbade med dem. Men intressant var att den tiden Gud började hjälpa mig, som jag sagt, mycket självvård, mycket mitt hjärta var bearbetningen och så. Och så jag vill säga, eftersom mina systrar blev troende också, vi bet mycket och min relation ändrades. Och sedan min mamma, hon dog lite tidigare. Hon blev förlammad och hon kunde inte prata. Då min syster, hon gick till kyrkan och sa till pastor komma hem. Så pastor, den lokala kyrkan, kazakiska, han kom och ledde henne till en bön, till frälsningsbön. Och vi har hopp för att hon nickade. Vill du ta emot Jesus som är herre? Så hon nickade, stackaren. Så vi tror på det. Och vi har hopp att vi träffar henne frisk och vacker. Hon är en vacker kvinna varit. Så, men den lidande, sedan jag analyserat mycket. Om det inte är den lidande i familjen, jag kanske aldrig kommit till Gud. Jag gick inte den där med alla ungdomar och drack vodka och drags och så. För att jag redan gick mina öknetider. Jag var redan tänkt och analyserade innan jag ska göra det och det och det. Jag såg detta, jag vill inte göra det och då vill jag inte göra det. Vad är det poängen? Så jag satsade på utbildningen. Och mycket missionärer. Jag är så tacksam för vår en missionär som kommit till Kazakstan. Från Sydkorea. De lärt oss mycket om bön, om fasta. Läste vi mycket Bibeln och vi gjorde mycket böner, såna resor, mycket såna grejer och mycket helande. Mycket olika missionärer kom från Europa och från Amerika också. Och det var mycket för oss, för att det var väckelse i vårt land. Ja, så många ungdomar. Vår kyrka börjades från fem ungdomar, fem studenter vi var, det var. Sedan den dubblades och sedan vi har kollektivsamhälle. Sedan är kommit deras syskon, mammorna, papporna, kusiner, sysslingar. Så här det blev kyrkan jättestort, cirka 1000 människor. Så vi var den största kyrkan, kazakiska kyrkan. Vad jag vill säga nu, jag vill lite ge undervisning. Detta jag pratade, jag gick igenom för att jag fick lära känna om andliga världen. Det finns tre himlen. Nu kommer det lite undervisning. Den första himlen, fysiska, som vi ser. Idag himlen ändrades, det var grått, nu är det solen hinner. Vi njuter och vi tackar Gud för solen, det gör oss glad. Och detta är ju himlen som är i naturen när vi går. Vi tackar Gud för det, eller hur? Den som vi ser med allt fysiska är ju här. på den dimensionen, den fysiska dimensionen. Och sedan andra himlen, det andliga himlen. Och där alltid pågår strid i andliga världen. Där jag ska prata mer. Och tredje himlen är Guds rike. Där finns Guds tron, där Herren, där hans änglar, hans armé. Och där nya Jerusalem. Tack Jesus. Och den här andra himlen jag vill prata. Någon predikar mycket om himlen eller om helvetet. Jag vill prata om den andra himlen för att vi bor på den här jorden. Detta just rid mycket här. Jag vill att vi ska läsa Efesierbrevet 6, 11, 12. Herren vill ge oss utrustning som är inte som vi tänker, inte på mänskligt sätt eller på den vägen som vi tänker människor. Och jag läser, ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himla rymderna. Så allt som vi ser med våra fysiska ögon är konsekvensen vi ser av den osynliga. Så oavsett vad i fysisk nivå eller hälen, allt som vi går, det pågår den här världen, i fysiska världen, allt är det finns orsaken i osynliga. Vi vet inte mycket vad händer i osynliga. Det händer mycket. Och endast vad vi ser, det är konsekvenser. Ibland man säger, jag var i Norge en gång och pratade till en man om Gud. Ja, ger mig bevis att han finns. Alla i den världen vill ha bevis, den synliga. Men de fattar inte hur mycket det är osynligt viktigt. Våra tankar först kommer. Och tankar kommer från Gud eller från annanstans, från världen. Vi måste skilja också. Så det är mycket, handlar om kamp och strid. Men vi har seger tack vare Jesus för varje dag. Jag vill prata om människor som vet inte om Jesus. Och de lever genom det, att de ser dessa konsekvenser. Och de försöker jobba med konsekvenser. Snart semester, nu ska vi vila. Eller någonting, komma ut och sedan tillbaka till sin problem. Så dagarna blir en cirkel av fina dagar, dåliga dagar, fina dagar, dåliga dagar. Så blir en cirkel hela tiden. De har inte seger för varje dag. Förstår ni? Ni med? Ja. Man är andlig redan om man tror på horoskop, på okkultism, spiritism. Spelar ingen roll medvetet eller omedvetet. Du är redan andlig. Då mannen vet andliga världen. Men tack vare Gud, när vi kommer till Gud, till Jesus, då kommer heligande och hjälper oss och öppnar våra andliga ögon, ser orsakerna. Det kan vara oförlåtelse, kanske sakerna som hänt någon någonstans i livet som du släpper inte, som binder dig. Det är någon slags lögn kanske som håller dig. Och du får det inte uppenbarelse om, och du har inte sanning i den här området. Och det finns tre sanningar om den andliga världen. Den existeras. Den finns andliga världen. Jesus är den högste i andliga världen. Och tredje, Jesus gav den andliga makten till dem som tror på Herren. Dessa tre sanningar, det finns och Jesus det högste. Och Jesus gav makt till dig som tror på honom. Matteus evangeliet 18 och till och med 20. Sannerligen allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelska fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Det Herren säger själv. Det var en sång, två eller tre, vi samlas där Herren. Jag älskar det, för att där är Herren. Och det kommer överens, viktigt att man kommer överens också. Också när jag förberedde den predikan och anden pratade mig, att anden här i Sverige också stort ateismens ande. Och detta är ju väldigt, väldigt viktigt att förstå, att den kontrollerar och påverkar oss. Ateismens ande, socialistisk anden, den kommer mot Gud, mot korset, som jag upprepas en gång till. Den vill ersätta allt detta. Och familjen, Guds projekt, är Gud skapade familjen. Att de ska bli tillsammans och ha barn, ökas och så. Och detta är ju viktigt, att det är från Gud. Tyvärr, idag görs allt samhället för att det blir inte så mycket tid för familjen. Ja. Nu jag vill prata om korset. När du vet att det finns andliga världen och Gud sa att vi har seger. När Jesus blod rann på Golgotha, djävulen tappade sin makt över människor. På korset Jesus upplevde ensamhet. Han blev förkastad av alla. Även himmelska fader lämnade honom därför våran skull. Han upplevde otrolig smärta på alla sätt. Så ensamhetens ande, jag vet vad är det för något. För att jag levde detta från när jag var 6 år. Ensamhetens ande. Jag vill säga, Herren älskar dig. För dig som tittar på online. Herren älskar dig. Och du har rätt att skaffa vänner och familj. Du har rätt. Du behöver inte bli ensam. Vad jag vill säga också, att Herren blev förkastad, förkastelse, ignor, mobbning. Jag upplevde detta när jag var barn. Redan alla pratade, hennes mamma är sjuk, hon mår inte bra. Jag alltid kände mig stängt. Detta påverkade alla våra barn, alltså mina syskon, låg självkänsla. Att blev man stängt i sig själv, blyg. Man kan knappt tro att jag är blyg. Men jag var sånt. Man tänker så låg också. Och jag hade också sån tid att när det var den tiden, väldigt mörka tiden, när ungdomarna hade ingen hopp och någonting, att skaffa familj och ha en bra man, det var omöjligt. För att det var mycket skilmassahet och allt. Och det var omöjligt att någonting rent kan kvar. Eller att det finns man som du kan lita på. Det var omöjligt att drömma även. Men naivt jag drömde. Jag drömde för det. Och nu sitter min dröm där borta. Min man, Emanuel Henriksson. Ja, och mina två barn, Oscar och Sara. Jag hoppas att de väljer Jesus Kristus på riktigt. Att i sitt liv och bygga sitt hus på hans ord. Jag tycker att alla har sin tid för att komma till honom med förstånd. Och Herren är för helande och för hälsa. Han blev pinad, Jesaja 53:5, för våra brott, sargat för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Han vill bota oss. Det är hans löfte, det är Herrens vilja. Genom hans sårar vi är helade. Också jag vill säga för dig som upplever kanske någon depression eller smärta långvarigt kanske du hade den hela tiden, att du lever med den. Jag jobbar som massageterapeut och laserterapeut. Jag i varje fjärde kund nästan sitter med antidepressanta tabletter, tyvärr. Så jag gjorde sån statistik i mig själv. Alltså så många sitter och de fortsätter jobba, gå och leva livet som normala människor. Så vi har många som lever i depression. Jag vill säga och bryta ner detta i Jesu namn till dig som här. Till dig som tittar på online, Herren älskar dig. Han gav sitt liv på korset för att du har framtid och seger för varje dag. Och att du ska bli frisk i Jesu namn. Jag bara förlöser i ditt liv. Jesus tog din fattigdom. Herren tog detta för att du ska ha alla välsignelser. Han vill att du ska blomstra. Han vill att du ska bli framgångsrik och hjälpa andra. Gud vill välsigna den rättfärdige. Överflöd i ditt liv också, jag proklamerar. I Jesu namn. I avslutningsvis jag vill säga att den som söker Gud, den finner. Och Herren ger förstånd. Första Johannes brevet 5:20. Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den sanne. Vi lever i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och den eviga livet. När jag kom till Jesus, många sa det, det här är sekta, det här är inte bra. För att jag sa det, vi hade släppt många olika läran, olika religioner och allt möjligt. Och jag sa det så här till mina vänner, de som följde Jesus. Jag sa det, de som trodde genom mig. Jag sa det, om det här sekta, om det finns lögn eller något, det avslöjas bara med tiden. Vi förlorar ingenting, det avslöjas om det här är inte sanning. Det var jag inte rädd följa Jesus, för att om det inte är sant så är det avslöjas det förr eller senare. Och mina fortfarande släkt, just det. Släkt som brydde inte om oss började prata om mig illa och allt möjligt. Ja, när jag kom till Jesus, stackaren, jag självklart, hon hade ju mamma som sjuk och hade missionärer, betalade lite pengar kanske och så. Så mycket, massa negativa grejer som är inte stämmer. Så jag vill säga alla släkt fortfarande, de vet att jag tror och så, men det finns människor som lyssnade och de är inte öppet, men de tror på Jesus för att de är rädd för grupptryck. Du vet, vi är kollektivsamhälle i byarna och sådana. Kommer någon imam eller någon moské, du får inte göra så. Men jag kommer ihåg, jag gav möjlighet för alla i sin tid lämnade evangeliet, men upp till dem välja göra sitt beslut. Jag vill säga, det var också när jag kom till första året, det var inte så, allt var bra. Plötsligt när jag döptes, alla vänner lämnade mig. Jag gick genom en prövningsperiod. Alla pratade illa. I där borta, studenter där jag bor, alla pratade så illa om mig och allt. Alltså det var förföljelse på så slags. Jag var helt ensam. Men Gud är alltid skickar sin hjälp. Jag hade änglar med mig. Och det var det i människor också, i människoform. Alltså Gud skickade sina människor också. Jag vill säga, vi är många. När vi ber, idag jag också kände mig att idag som när jag är här i Sverige, när jag gifte med min man och jag tänkte, om vi flyttar någon gång, vad jag ska göra i Sverige? De är ju kristna redan. De tror ju på Jesus och så. Men nej, med tiden jag fattade, här är ju jag flera människor jag träffade. De tror inte på Gud. De ser det livet är slut efter döden. Det blev ingenting. Och jag blev så förvånad. Är det sant? Tror du så? Det finns seger för varje dag, jag sa det, va? Vi kan besegra och leva, men de har inte den segern. Jag vill läsa den tredje himlen lite. Och den framtiden som är för oss som tror på honom. Han förberedde det bästa i framtiden. Och även här på jorden vi kan leva i seger. Nu jag läser Uppenbarelseboken 21:1 till och med 8 vers. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta. Ändå det blev borta allt som vi ser nu med fysiska ögon. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade, se, Guds tält står bland människorna och han skall bo ibland dem. Och de skall vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sade, se, jag gör allting nytt. Redan när du tog emot Jesus börjar Herren göra någonting nytt som gjorde han i mitt liv. Yes. Och han sade, skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sade till mig, det har skett, jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Fritt du kan komma varje dag till Gud genom Jesus Kristus. För att han betalade priset. Fritt du kan komma. Den som segrar ska vinna allt detta. Det här för dig församling, för dig som tror. Du ska leva i seger varje dag. Oavsett hur det ser ut, solen hinner eller inte. Det ska vi gå med seger. Och jag ska vara hans Gud. Och han ska vara min son. Men de fega och otrogna och handliga mördare, horkarlar och trollkarlar av gudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel. Och det är den andra döden. Tyvärr, om du tror att det finns inte liv eller död efter döden, den fysiska döden, när man dör, tyvärr, det finns antingen den eviga livet eller den eviga döden. Tyvärr det finns en sjön som Herren vill inte att du ska gå dit. Inte jag, inte du. Herren vill inte att du ska brinna där. Och det är inte temporellt. Eller den ska bli evigt. Som brinner av eld och svavel. Det är därför Jesus kom här på jorden och betalade stor pris för dig och för mig. Han vill inte att vi ska gå dit. Men tyvärr, de som tror inte kommer dit. Tyvärr. Därför evangeliet är jätteviktigt. Så mycket du kan, vi kan göra en liten insats. När vi vet var människor är på väg. Vi kan säga evangeliet. Vi kan säga något ord om Jesus. Att de får chans. För att vi tror på Gud och Gud kallade oss och alla har sin kallelse, alla sina gåvor och Gud ville verkligen ge dig en framtid och Herren är trofast i alla tider. Så jag vill säga Herren på vår sida när vi bön också, jag vill säga den här vår fight inte mot kött och blod, det här är en andlig kamp. Därför bön och fasta, det är stor attack. Hur kan vi attackera? Om vi tittar på krigfilmerna, det finns blod och allt. Den attackerar, den andra attackerar. Vår attack, bön och fasta. Så därför det pågår en strid. När vi bön och fasta, alla kan göra på sin sätt här i kyrkan eller hemma. Jag började också ta fasta nu varje fredag. Flera timmar jag fastar och ber. Du kan göra precis som du kan. Orka. en måltid kanske, eller något, 5 minuter, 10 minuter, du kan be varje dag för ditt land, för att det här Gud kallade dig för att kämpa, och det är, vi är många, vi har en stor armé, mångtusentals på vår sida. Och Herren, jag känner i anden, Herren vill utgjuta och fräscha upp sin församling, utgjuta sin ande och ge en ny djärvighet och frimodighet. Att vi kommer ut, för att vi kan inte göra i våra svaga kroppar. Vi behöver hans hjälp. Det är, jag känner detta att Gud vill, därför jag stod upp här för att säga och uppmuntra dig. Herren vill förnya oss och tjuta sin ande och visa allt som han vill göra genom oss. Och jag ville också proklamera här i Sverige, och vi kan detta göra varje dag, att Herren är, Jesus är Herre i Sverige. Vi har korset på vår flaggan här. Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att människor förstår vad är det för något. Ja, så gör din tronsteg, för att tron utan gärningar är död. Som att kroppen utan anden, den är död. Som att såg tron med gärningar behöver tron med gärningar. Så vi gör sin tronsteg, alla gör sin lilla steg. Och jag vill bara, om någon kan spela lite, vi kan bara lite be också för vårt land. Det är så viktigt att vi enas och ber för detta från alla håll, för att det är en stor, stor strid. Det ser vi inte någonting så mycket kanske, men det ser vi ju vad som händer nu, allt möjligt. Bland ungdomar och bland, ja, Sverige behöver hjälp, och det är här inte med mot kött och blod, med den armén. Vi vill att Gud förlöser sin armé, att det ska komma Herrens utgjutelse, att människor får uppenbarelse om Jesus Kristus, att man får evangeliet att höra den här goda nyheten, att av våra en som hör och tar emot blir frälst. Jag vill också att du ska bli frälst. Om du tar emot Jesus som sin Herre och frälsare, erkänner dina synder, så han är rättfärdig, han förlåter oavsett vilken synd du bär. Så Herren vill förlåta dig, för att han betalade priset, och han vill också ge dig den gåvan, eviga livet med Jesus.